Kapitel 20. Hårda vindar. Elaine lyckades haka loss ett av armstöden på sin stol och pilade iväg till lejdaren där hon nästan kolliderade med Ninive. Fartyget gungade fortfarande, om än inte lika våldsamt som förut. Hon var osäker på om skeppet höll på att sjunka och sköt Ninive framför sig. Tryckte på henne för att få henne att klättra fortare. På däcket ilade besättningsmedlemmarna fram och tillbaka, kontrollerade riggen eller lutade sig över relingen för att inspektera skrovet, allt medan de ropade sinsemellan om jordskalv. Liknande rop hördes från hamnarbetarna. Elaine visste bättre. Trots de kullvälta sakerna på piren och skeppen som fortfarande ryckte i sina förtöjningar. Hon tittade bort mot klippan. Den väldiga borgen var stilla, bortsett från de moln av uppskrämda fåglar som flaxade kring den och det vita baneret som vajade nästan lojt i brisen. Det syntes inte minst att tänka på att någonting hade rört den enorma fästningen, men det måste ha varit Rand, det var hon säker på. När hon vände sig om mötte hon Ninives blick. Just vackert om han har skadat skeppet, sa Elaine till slut. Hur ska vi kunna komma till Tanshiko om han håller på och kastar omkring med alla fartyg? Ljus, han måste vara välbehållen. Jag kan inget göra om han inte är det. Han är välbehållen. Han måste vara det. Ninive la en lugnande hand på hennes arm. Det är säkert ditt andra brev som har träffat en öm punkt. Män reagerar alltid för kraftigt när de ger känslorna fritt spelrum. Det är det pris de får betala för att de alltid håller dem inne annars. Må så vara att han är draken återfödd, men han måste lära sig att... Vad gör de här? De var två män som stod mitt bland virvaret av besättningsmedlemmar på däck. Den ene var Thom Marilyn med lekarmanten på sig och de båda läderfodralen med flöjten och harpan över axeln. Vid hans fötter låg ett knyte och en medfaren hänglåsförsedd trälåda. Den andra var en medelålders tyrensk man, mörk och stilig. På huvudet bar han en vit konisk stråhatt och han var klädd i den sorts rock som de ofrälse bar i Tyr. Snäv ner till midjan, varefter den vidgade sig ungefär som en kort kjol. Runt rocken hade han ett bälte med en naggad svärdbräckare och han stödde sig mot en stav av ljust trä med valkar runt om med jämna mellanrum. Den var precis lika lång som han själv och inte tjockare än hans tumme. I ett band över hans axel hängde ett fyrkantigt paket. Elaine kände igen honom. Han hette Julian Sander. Trots att de båda männen stod intill varandra var det tydligt att de inte kände varandra. Bådas hållning var stel och reserverad. Deras uppmärksamhet var emellertid riktad åt samma håll. Dels mot segelfrun som var på väg tillbaka mot akterdäck. Dels mot Elaine och Ninive. Det syntes att männen var osäkra och försökte dölja det bakom en spelad självtillit. Thom log stort och strök sig över de långa vita mustascherna varje gång han tittade åt deras håll, medan Sander och sin sida bugade sig allvarligt och självsäkert. Han har inte löpt någon skada, sa Coyne, som nu var på väg upp för lejdaren. Jag kan segla inom en timme, om det är er till behag. Tidigare än så, om det bara går att hitta någon tyrensk lots. I annat fall seglar jag utan honom, trots att jag i så fall aldrig kan återvända till Tyr. Hon följde deras blickar till de båda männen. De ber om att få resa med. Lekaren till Tanshiko och tjuvjägaren till samma destination som ni, vilken den än må vara. Jag kan inte vägra dem det och likväl, hon vände åter sina mörka ögon mot Elaine och Ninive. Om ni vill ska jag göra det. I hennes röst hördes hur hennes motvilja mot att bryta mot sederna kämpade med, en önskan att hjälpa dem, att tjäna Coramore. Tjuvjägaren är en god man trots att han är landfast. Inget illa ment mot er vid ljuset. Lekaren känner jag inte, men en lekare kan muntra upp på färden och få trötta timmar att kännas lättare att bära. Känner ni Mäster Sander, sa Ninive. Han har två gånger funnit sådana som har stulit av oss och funnit dem snabbt. En annan landman skulle ha tagit längre tid på sig så att han kunde begära mer för arbetet. Jag förstår att ni också känner honom. Önskar ni att jag ska vägra honom resa? Oviljan fanns fortfarande kvar i hennes röst. Låt oss först se varför de är här, sa Ninive med en torr röst som inte bådade gott för de båda männen. Det är kanske bäst att jag talar med dem, föreslog Elaine, vänligt men bestämt. På så vis kan du iaktta dem och se om de döljer någonting. Hon sa inte att det skulle hindra att Ninive brusade upp, men det syntes på Ninives skeva leende att hon hade förstått avsikten. För all del, Elaine, jag kan iaktta dem. Du kanske kan lära dig någonting av mitt lugn. Du vet hur du blir när du är upprörd. Elaine kunde inte låta bli att skratta. De två männen rätade på sig när hon och Ninive kom fram till dem. Runt omkring dem var besättningen i full rörelse, klättrade i riggen, drog i tampar, gjorde fast vissa saker och gjorde loss andra. Allt sammans på ropade order från segelfrun. Sjömännen rörde sig kring de fyra fastlandsborna nästan utan att ägna dem en blick. Elaine betraktade Thom med en tankfull min. Hon var säker på att hon aldrig hade sett lekaren förrän han dök upp i klippan, och likväl hade hon redan då tyckt att han på något sätt verkade bekant. Känslan var förmodligen ogrundad. Lekare uppträdde huvudsakligen ute i byarna, och hennes mor hade sannoliken inte haft någon lekare i sitt palats i Camlin. De enda gånger Elaine kunde påminna sig att hon hade sett lekare hade varit i byarna kring hennes mors lantegendomar. Och denne vithårige, hökliknande man hade inte varit någon av dem. Hon beslöt sig för att tala med tjuvjägaren först. Hon mindes att det var den titel som han insisterade på. Det som annorstädes kallades för tjuvfångare hette tjuvjägare i Tyr, och tydligen var skillnaden viktig för honom. Mäster Sander, sa hon allvarligt. Jag vet inte om ni minns oss. Jag heter Elaine Trackant och det här är min vän Ninive Almer. Jag har förstått att ni önskar resa till samma hamn som vi. Kan jag få fråga varför? När vi senast träffades hade ni inte tjänat oss särskilt väl. Han visade ingen förvåning över hennes antydan om att han skulle kunna ha glömt dem. Hans blick gled över deras händer. La märke till frånvaron av ringar. Hans mörka ögon la märke till allting och lade på minnet. Jag minns er, fröken Trackant. Jag minns er väl. Men om ni ursäktar, så var senaste gången jag tjänade er när jag i sällskap med Matt Cawthon drog upp er ur vattnet strax innan silvergäddorna hann ta er. Ninive harklade sig, men inte särskilt högt. Det hade varit en fängelsecell, inte vattnet och svarta aja, inte silvergäddor. Ninive var särskilt ovillig att bli påmind om att de hade behövt hjälp. Om det inte hade varit för Julian Sander skulle de å andra sidan inte ha hamnat i cellen. Nej, det var inte helt rättvist. Sant, men inte riktigt rättvist. Det må så vara, sa Elaine rappt. Men ni har fortfarande inte berättat varför ni vill fara till Tanshiko. Han tog ett djupt andetag och kastade en vaksam blick på Ninive. Han var mer på sin vakt mot Elaines färdkamrat än mot henne själv, och Elaine var inte riktigt säker på att hon tyckte om det. Jag blev dragen ur huset för mindre än en halvtimme sedan, sa han försiktigt. Av en man som jag tror att ni är bekanta med. En lång man med stenansikte som presenterade sig som Lärn. Ninnie höjde lätt på ögonbrynen. Han kom på en annan mans vägnar, en man som ni också känner. En fåraherde, sa han. Jag fick en stor mängd guld och blev tillsagd att ledsaga er, båda två. Han sa att om jag inte för er välbehållna tillbaka från denna resa, låt oss säga att det vore bättre för mig att dränka mig än komma tillbaka. Lärn var mycket bestämd på den punkten och fåraherden lika så i sitt meddelande. Segelfrun har sagt mig att jag inte kan komma med utan ert godkännande. Jag äger vissa färdigheter som kan vara er till nytta. Med ett vinande ljud snurrade staven i hans händer så snabbt att den syntes bara som en suddig kontur och var lika plötsligt stilla igen. Han rörde vid svärdbräckaren som hängde vid hans sida. Den liknade ett litet svärd men saknade vassa äggar och hade istället skåror för att fånga upp motståndarens klinga. Män hittar alltid på något sätt att kringgå vad man säger åt dem, sa Ninnie. Men hon lät inte särskilt missbelåten. Elaine rynkade bara irriterat på pannan. Det var alltså Rand som hade skickat tjuvjägaren. Det måste ha skett innan han läste det andra brevet. Bränna honom. Varför är han så nyckfull? Jag hinner inte skicka något mer brev. Och förmodligen skulle det ändå bara göra honom än mer förvirrad. Och få mig att framstå som en ännu värre dåre. Bränna honom. Och ni, Mäster Marilyn, sa Ninnie. Har fåraherden skickat oss en lekare också? Eller var det den andra mannen? För att hålla oss vid gott mod med bollkonster och eldslukarknep kanske? Thom hade mönstrat Sander mycket ingående. Men nu vände han sig mot Ninnie och förärade henne en elegant bugning. Effekten förtogs något av en alltför utstuderad sväng med den lappade manteln. Inte fåraherden, fröken Almir. En dam som vi båda är bekanta med bad mig att eskortera er. Samma dam som hittade er och fåraherden i Imonswall. Varför? Frågade Ninnie misstänksamt. Också jag äger nyttiga färdigheter, sa Thom med en snabb blick på tjuvjägaren. Utöver att jag kan jonglera. Och jag har varit i Tanchico åtskilliga gånger. Jag känner staden väl. Jag kan tala om för er var ni kan hitta ett bra värdshus. Vilka områden som är farliga i dagsljus såväl som på natten. Och vem som måste mutas för att inte stadsgardet ska bli alltför intresserade av era göromål. De bevakar alla utlänningar med stor nit. Jag kan hjälpa er på många handa sätt. Än en gång kittlades Elaine av känslan av någonting välbekant hos lekaren. Utan att tänka sig för sträckte hon upp handen och ryckte honom i den långa vita mustaschen. Hans spratt till och hon slog händerna för munnen och rodnade våldsamt. Förlåt mig, jag fick en känsla av att jag hade gjort så förut. Jag menar, jag är hemskt ledsen. Ljus, varför gjorde jag det där? Han måste tro att jag är helt svagsint. Jag skulle nog minnas det, sa han, mycket stelt. Hon hoppades att han inte hade blivit förorättad. Det var svårt att avgöra utifrån hans uppsyn. Män kunde bli förnärmade när de borde bli roade. Och roade när de borde bli förnärmade. Om de skulle resa tillsammans. Först då insåg hon att hon redan hade bestämt sig. De skulle få följa med. Ninnie, sa hon. Den andra kvinnan förstod naturligtvis hennes outtalade fråga. Hon studerade grundligt de båda männen och sen nickade hon. De kan komma med. Så länge de går med på att göra vad de blir tillsagda. Jag tänker inte ha någon fårskalle till kar som utsätter oss för fara bara för att han vill gå sin egen väg. Så om ni befaller, fröken Almira, svarade Sander omedelbart med en bugning. Men Thom sa, En lekare är en fri själ, Ninni. Men jag kan lova att inte utsätta er för fara. Tvärtom. Du ska göra vad du blir tillsagd, sa Ninni vast. Jag vill ha ditt ord på det. Annars får du se på från piren när skeppet seglar. Athanmir vägrar aldrig någon resa, Ninni. Du tror inte det. Var det bara tjuvfångaren, Chandar hajade till, som fick veta att han behövde vårt medgivande? Gör ni som ni blir tillsagd, Mäster Merlin. Thom kastade med huvudet som en gensträvig häst och suckade tungt, men till sist nickade han. Ni har mitt ord, fröken Almira. Då så, sa Ninni energiskt. Då var det överenskommet. Gå nu till segelfrun i båda och säg att jag bad henne försöka hitta någon skrubb åt er, någonstans där det inte är i vägen för oss. Iväg med er nu, se så raska på. Chandar bugade sig igen och lämnade dem. Thom skällde synbart men följde honom rak i ryggen. Är du inte lite väl hård mot dem nu, sa Elaine så fort de hade kommit ut om hörhåll. Allt larmet på däck gjorde att det var ganska snart. Vi måste resa tillsammans trots allt. Med lena ord får man gott sällskap. Det är lika bra att börja på det sätt som vi tänker fortsätta, Elaine. Thom Marilyn vet att vi inte är fullvärdiga Aes Sedir. Hon sänkte rösten och tittade åt alla håll när hon sa detta. Ingen av besättningen tittade ens på dem, utom segelfrun som stod i närheten av akterdäcket och lyssnade på den långa lekaren och tjuvjägaren. Män pratar, det gör de alltid. Så snart nog kommer Chandler också att veta det. För ett par Aes Sedir skulle de inte kunna ställa till några bekymmer. Men för två antagna, om de finge minsta möjlighet, skulle de strax börja göra saker som de trodde var till det bästa utan att bry sig det minsta om vad vi sa om saken. Jag tänker inte ge dem ens den lilla möjligheten. Du kanske har rätt. Tror du att de vet varför vi ska till Tanchico? Ninni fnös. Nej, då skulle de nog inte vara så morska. Och jag skulle helst inte vilja berätta det förrän det blir nödvändigt. Hon gav Elaine en menande blick. Hon skulle inte ha berättat det för segelfrun heller om hon hade fått råda. Här får du ett ordstäv tillbaka. Den som lånar bekymmer betalar 10-falt igen. Det låter som om du inte litar på dem, Ninni. Hon hade tänkt sig att Ninni uppförde sig som Moraine, men det var en jämförelse som hennes vän inte skulle ha uppskattat. Kan vi det? Julian Chandler har redan förrått oss en gång. Ja, jag vet att ingen skulle ha kunnat undvika det, men inte desto mindre är det sant. Och Leandrin och de andra känner igen honom. Vi får sätta på honom andra kläder. Kanske förmå honom att låta håret växa. Kanske en mustasch som det där otyget lekaren har under näsan. Det skulle kunna duga. Och Thom Marilyn, frågade Elaine. Jag tror att vi kan lita på honom. Jag vet inte varför, men det tror jag. Han tillstod att det är Moraine som har skickat honom, sa Ninni trött. Men vad har han inte berättat? Vad har hon sagt till honom, han inte sagt till oss? Är det meningen att han ska hjälpa oss, eller har han någon annan uppgift? Moraine spelar så ofta sitt eget spel att jag bara litar på henne så här mycket mer än på Leandrin. Hon höll upp tummen och pekfingret med en halv tums mellanrum. Hon skulle använda oss, både dig och mig, tills vi är helt förbrukade, om det hjälper Rand. Eller snarare, om det gynnar de planer som hon har för honom. Hon skulle koppla honom som en knähund om hon bara kunde. Moraine vet vad som måste göras, Ninni. För en gång skulle vara Elaine ovillig att erkänna det. Det som måste göras kunde mycket väl få Rand att rusa mot Tarmen Gaydon ack så mycket snabbare. Kanske mot sin död. Rands liv på ena vågskålen, världen på den andra. Det var löjligt, dumt och barnsligt att de skulle väga så jämnt i hennes ögon. och likväl vågade hon inte bringa dem i gungning, inte ens i tankarna, för hon visste inte åt vilket håll det skulle komma att luta. Hon vet det bättre än han, sa hon, med en röst som hon tvingade att låta fast och stadig. Bättre än vi. Kanske, Ninive suckade. Men jag behöver inte tycka om det. Vid fören kastade sjömännen loss förtöjningarna och plötsligt blommade trekantiga segel ut där. Vågdansaren krängde ut från piren. Fler segel hissades, stora vita fyrkanter och trianglar. Akterförtöjningen lossades och skeppet svängde ut i floden i en vid båge mellan de fartyg som låg för ankar i väntan på sin tur vid kajen. Efter att ha fullföljt den mjuka böjen pekade skeppet söderut, nedströms. Havsfolket förde sitt skepp på samma sätt som en mästerryttare skulle ha ridit en ypperlig springare. På något sätt fick det besynnerliga ekerförsedda hjulet rodret att röra sig när en av besättningsmedlemmarna med bar överkropp vrede. En man såg Elaine till sin lättnad. Segelfrun och vindfinnerskan stod vid sidan av hjulet och då utdelade Coyne en order till rorsmannen, ibland efter att ha inhämtat råd från sin syster. Joram tittade på dem en stund. Hans ansikte såg ut som om det snidats fram ur en av däcksplankorna, men sen traskade han ner under däck. På fördäck stod en Tyrenier. En tjock kar i mattgul rock med grå puffarmar som såg nedstämd ut och nervöst gned sina händer. Han hade blivit först ombord just innan landgången dragits ombord och var den lots som skulle vägleda vågdansaren ner för floden. Enligt tyrensk lag fick inget fartyg passera mellan drakens fingrar utan att ha en tyrensk lots ombord. Hans modstulenhet kom sig säkerligen av att han inte hade någonting att göra. För om han alls kom med några instruktioner brydde sig åtminstone inte havsfolket om dem. Ninive muttrade någonting om att se efter hur deras hytt var och gick ner under däck. Men Elaine njöt av brisen som svepte över däcket och känslan av att vara på väg. Att resa, att få se platser som hon aldrig förutsett, var en glädjekälla i sig. Hon hade aldrig trott att hon skulle få göra det, inte på det här viset. Tronens dotter av Andor skulle för all del få göra en del stadsbesök, och fler skulle det bli när tronen väl var hennes. Men då skulle allting vara inramat i ståt och ceremoniel. Inte alls som det här. Barfota havsfolksmatroser och ett skepp som stävade mot havet. Medan solen klättrade högre upp på himlen gled flodstranden förbi nog så snabbt. Då och då dök det upp små bondgårdar i sten, dystra och ensliga, men de försvann strax igen bakom dem. Några byar syntes inte till. Cheer tillät inte att minsta lilla fiskeläge växte upp i floden mellan staden och havet. Ty även den ynkligaste by skulle en dag kunna börja tävla med huvudstaden. Storfurstarna styrde storleken på byar och städer i hela landet med en byggnadsskatt som blev högre ju fler hus som fanns. Elaine var övertygad om att de inte skulle ha tillåtit den blomstrande staden Gordon vid Remara-bukten om de inte hade ansett sig behöva ett starkt fäste i närheten av Maine. På ett sätt var det en lättnad att lämna ett så dåraktigt folk bakom sig, om hon bara inte hade behövt lämna en viss dåraktig kar också. Fiskebåtarna, de flesta små och omgivna av sandskyldiga moln med hoppfulla måsar och strömskator, blev allt fler ju längre söderut vågdansaren kom. Särskilt när fartyget kom in i den labyrint av kanaler som kallades för drakens fingrar. Ofta var det bara de kretsande fåglarna och de långa stängerna som höll ut näten som syntes, utöver de vidsträckta slätterna av säv och knivgräs som vajade i den lätta vinden. Här och där fanns små låglänta öar med underliga förvridna träd, vars spindelartade virvar av rötter förgrenade sig ovan mark. Många båtar fiskade inne i vassbankarna, men då använde de inte nät. En gång såg Elaine en sån båt i närheten av öppet vatten. Det var män och kvinnor som sänkte ner linor med krokar bland vassstråna och drog upp armslånga, mörkt randiga fiskar som vred och ålade sig på kroken. Så fort de hade kommit in i deltat började den tyrenske lotsen nervöst trava fram och tillbaka på däck under den stigande solen. Han blev erbjuden en skål stabbig fiskgryta med bröd, men avböjde med näsan i vädret. Elaine åt däremot upp sin med god aptit och använde brödet till att torka upp det sista av såsen ur lergodsskålen. Hon delade dock hans oro. Genom vassen löpte breda och smala vägar åt alla håll. Ibland såg man hur de slutade tvärt i en mur av vass. Det var omöjligt att säga vilka av de andra som skulle upphöra lika plötsligt efter nästa krök. Men likväl lät Kain inte vågdansaren sakta in, och inte heller tvekade hon om vägen. Uppenbarligen visste hon vilka kanaler hon skulle ta, om det nu inte var vindfinnerskan som gjorde det. Lotsen muttrade ändå för sig själv, som om han väntade sig att de när som helst skulle gå på grund. Det var sen eftermiddag när flodmynningen plötsligt öppnade sig framför dem och bortom den stormhavets oändliga vidder. Havsfolket gjorde någonting med seglen och skeppet stannade mjukt. Det var först då som Elaine lade märke till en stor roddbåt som likt en mångbent vattenskalbagge kom glidande över vattnet från en ö där några ensliga stenhus kurade kring ett högt, smalt torn. Längst upp i tornet vajade Cheers fana med de tre vita månskärorna mot röd och gyllene botten, och under den syntes män, små av avståndet. Utan ett ord tog lotsen den börs som Kain räckte honom och klättrade ner till båten på en repstege. Så fort han hade kommit ombord vred besättningen och nyo på seglen, och vågdansaren mötte de första dyningarna från det öppna havet. Fören höjde sig lätt och skar genom de låga vågorna. Sjömännen klättrade upp i riggen och satte fler segel, medan fartyget med god fart seglade åt sydväst, bort från land. När den sista tunna landstrimman försvann bakom horisonten tog havsfolkskvinnorna av sig sina blusar. Allihop, till och med segelfrun och vindfinnerskan. Elaine visste inte vart hon skulle vända blicken med alla dessa kvinnor som gick halvnakna utan att bry sig det minsta om männen omkring dem. Julian Sander verkade ha det lika besvärligt som hon. Än tittade han storrökt på kvinnorna, än stirrade han ner på sina fötter, och slutligen nästan sprang han ner under däck. Elaine tänkte inte låta sig drivas på flykten så lätt. Hon valde istället att stå vid relingen och titta ut över havet. Andra seder, påminde hon sig. Så länge de bara inte väntar sig att jag ska göra likadant. Bara tanken fick henne nästan att brista ut i ett hysteriskt skratt. Till och med svarta Aja var lättare att tänka på än det. Andra seder, ljus. Himlen gick över i violett och solen hängde matt och gyllene vid horisonten. Tjogtals av delfiner eskorterade fartyget, hoppade och dansade längs skrovet. Längre ut lyfte ett stim av någon glittrande silverblå fisk ur vattnet på utsträckta, famsvida fenor och gled genom luften 50 steg eller mer innan de ånyo dök ner i det svallande grågröna vattnet. Elaine betraktade fascinerat skådespelet tills de efter ett dussintal flygturer inte dök upp igen. Men delfinerna, dessa stora blanka varelser, var tillräckligt underbara. En hedersvakt som följde vågdansaren tillbaka till det element där han hörde hemma. Hon kände igen dem från beskrivningar i böcker. Om de fann en drunknande människa knuffade de in henne till stranden, sades det. Hon var inte helt säker på att hon trodde på det, men det var en vacker saga. Hon följde dem längs skeppet, fram till stäven, där de gjorde konster i bogsvallet och vred sig på sidan för att betrakta henne, utan att sacka efter en tum. Hon hade nästan nått den smalaste delen av fören, när hon såg att Thom Marilyn var där före henne. Han tittade ner på delfinerna med ett litet dystert leende, och hans mantel fångade vinden precis som de bukiga seglen ovanför. Han hade stoppat undan sina tillhörigheter någonstans. Han såg sannerligen bekant ut. Är ni lycklig, Mäster Marilyn? Han sneglade på henne. Kalla mig Thom, ers nåd, jag ber. Thom då? Men inte ers nåd. Här är jag bara fröken Trakant. Så om ni vill, fröken Trakant, sa han med antydan till ett leende. Hur kan du se på de här delfinerna och ändå vara olycklig, Thom? De är fria, muttrade han i en ton som gjorde att hon inte visste om det var ett svar på hennes fråga. De har inga beslut att fatta, inga skulder att betala, inga bekymmer alls, utom att hitta fisk att äta. Och hajar, förmodar jag, och lejonfiskar, och förmodligen 100 andra saker som jag inte känner till. Deras liv är kanske inte så avundsvärt trots allt. Avundas du dem? Han svarade inte. Men det var ändå fel fråga. Hon ville få honom att le igen. Nej, få honom att skratta. Av någon anledning var hon säker på att hon skulle minnas var hon hade sett honom förut om hon bara kunde få honom att skratta. Hon valde ett annat samtalsämne, ett som borde ligga honom varmare om hjärtat. Tänker du komponera en ballad om Rand, Thom? Ballader var någonting som barder ägnade sig åt, inte lekare. Men det skadade aldrig med lite smicker. Ett epos om draken återfödd. Loyal tänker skriva en bok, som du kanske vet.
Kanske det, fröken Trakant. Kanske gör jag det. Men vare sig min ballad eller Ogiens bok kommer att spela någon större roll i det långa loppet. I det långa loppet kommer inte våra berättelser att överleva. När nästa ålder kommer, han grimaserade och drog sig i mustaschen, vilket vid närmare eftertanke kanske blir redan om ett år eller två. Hur märker man slutet på en ålder? Det kan inte alltid vara en katastrof som världsfallet. Fast om man ska tro på profetian blir det i varje fall så den här gången. Det är det bekymmersamma med profetior. Ursprungstexten är alltid avfattad på gamla språket och kanske dessutom i högsång. Om man inte redan vet vad den betyder finns det ingen möjlighet att lista ut det i efterhand. Betyder det vad det står? Eller är det ett utstuderat sätt att säga någonting helt annat? Du pratade om din ballad, sa hon, i ett försök att styra honom tillbaka. Men han skakade på den vita kalufsen. Jag talade om förändringar. Min ballad, om jag nu komponerar någon, och Loyals bok blir inte mer än frön om vi har tur. De som känner sanningen kommer att dö, och deras barnbarns barnbarn kommer att minnas någonting annat. Och deras barnbarns barnbarn ännu någonting annat. Efter 2 dussin generationer är det kanske ni som är hjälten, inte Rand.
Jag, skrattade hon.
Eller kanske Matt eller Lan. Eller till och med jag själv.
Ett flin mjukade upp hans fårade ansikte.
Thom Marilyn. Inte en lekare. Utan vadå? Vem vet? Inte en som slukar eld, utan sprutar den med munnen, slungar den som en ACD.
Han svängde med manteln.
Thom Marilyn, den mystiske hjälten som välter berg och sätter kungar på deras troner.
Leendet blev ett djupt, fylligt skratt.
Rand Althor kan skatta sig lycklig om han ens minns hans namn rätt i nästa ålder.
Hon hade rätt. Det var inte bara en känsla som hon hade. Detta ansikte, detta muntra skratt. Hon mindes dem.
Men varifrån? Hon måste få honom att fortsätta tala. Går det alltid till så? Jag tror inte att någon betvivlar till exempel att Arthur Hökvinge la ett kejsardöme under sig. Han erövrade hela världen, eller nästintill. Hökvinge, unga fröken. Det stämmer nog att han grundade ett världsvälde. Men tror ni att han gjorde allting som böckerna, berättelserna och balladerna påstår att han gjorde? Så som de beskriver det. Att han ensam dräpte de 100 bästa krigarna i en fiende här, en efter en. Att de två herrarna bara stod och tittade på medan en av anförarna, en kung, utkämpade 100 dueller. I böckerna står det att han gjorde det. Ingen skulle ens hinna utkämpa 100 dueller mellan gryning och solnedgång, flicka. Hon var nära att avbryta honom. Flicka. Hon var tronens dotter av Vändor, inte någon flicka. Men han hade fått upp farten nu. Och det är ändå bara 1000 år sedan. Gå ännu längre tillbaka. Tillbaka till de äldsta berättelser jag känner till. Från åldern före sagornas ålder. Kämpade Mosk och Märk verkligen med spjut av eld? Och var de ens jättar? Regerade drottning Elspeth verkligen över hela världen? Och var Anla verkligen hennes syster? Var Anla verkligen samma person som den visa rådgiverskan? Eller var det någon annan? Man kan lika gärna fråga vad för djur som elfenben kommer från och vilken växt som ger silkestråd. Om nu inte den också kommer från ett djur. Hur det är med de första frågorna vet jag inte, sa Elaine, en aning ansträngt. Hon var fortfarande förtretad över att ha blivit kallad flicka. Men elfenben och silke kan du fråga havsfolket om. Han skrattade igen, som hon hade hoppats att han skulle. Även om det bara befäste hennes övertygelse om att hon hade sett honom förut. Men istället för att säga åt henne att inte vara fånig, vilket hon halvt förväntade sig och var beredd på, sa han, alltid lika praktisk till sinnes, precis som morsin, båda fötterna på marken och inte mycket för vilda fantasier. Hon lyfte hakan en smula och anlade ett svalare ansiktsuttryck. Må så vara att hon uppträdde som fröken Trakant här, en enkel kvinna. Men detta var en annan sak. Han var en sympatisk gammal man och hon ville verkligen komma till rätta med varför han verkade så bekant. Men inte desto mindre var han bara en lekare och borde inte tala om en drottning på ett så familjärt vis. Märkligt nog och irriterande nog verkade han vara road. Road? Ethan Mir vet inte heller, sa han. De ser inte mer av länderna bortom Mejlöknen än ett par mils steg runt de hamnar där de tillåts att lägga till. Dessa hamnstäder är kringgärdade med höga murar och murarna är så noga bevakade att de inte ens kan klättra upp på dem och se vad som finns på andra sidan. Om något av deras fartyg försöker få landkänning någon annanstans eller något skepp som inte är deras, det är bara havsfolket som har tillåtelse att komma dit. Ser man aldrig mer till vare sig skeppet eller besättningen. Och det är ungefär allt jag kan berätta efter att ha ställt frågor i fler år än jag gärna vill tänka på. Ethan Mir är bra på att bevara sina hemligheter. Men i det här fallet tror jag inte att de har mycket att bevara. Efter vad jag har lyckats ta reda på blev Carhanierna behandlade på samma sätt när de fortfarande hade rätt att färdas längs silkesleden över Eilöknen. De carhainska handelsmännen såg aldrig annat än en enda muromgärdad stad och de som gick åt andra håll försvann. Elaine kom på sig med att betrakta honom lika ingående som hon hade studerat delfinerna. Vad var detta för slags man? Två gånger hade han kanske skrattat åt henne. Han hade varit road då, hur ogärna hon än medgav det. För att sedan tala till henne med samma allvar som en far till sin dotter. På det här skeppet kanske du kan få några svar, Tom.
De var på väg österut tills vi övertalade segelfrun att föra oss till Tanchico. De skulle till Chara, sa fraktmästaren, öster om Maine. Det måste betyda att det ligger bortom Eilöknen. Han såg stint på henne en kort stund. Chara, säger ni. Det namnet har jag aldrig hört förut. Är Chara en stad, ett rike eller båda dera? Kanske får jag verkligen veta lite mer än jag redan vet. Vad sa jag, undrade hon. Det var någonting jag sa som fick honom att tänka efter. Ljus. Jag berättade att vi övertalade Coyne att ändra sina färdplaner. Det borde inte spela någon roll. Men hon bannade ändå sig själv. Ett förlupet ord till denne trevlige gamle man skulle kanske inte spela någon roll. Men i Tanchico kunde det bli hennes död, och dessutom Ninives, för att inte tala om tjuvjägaren och Thom själv. Om han nu var en sån trevlig gammal man. Thom, varför följer du med oss? Bara för att Moraine bad dig? Hans skuldror skakade, och efter ett tag insåg hon att han skrattade åt sig själv. Vem vet? Det är inte lätt att neka en Aes Sedai en tjänst. Kanske var det utsikterna till ert behagliga sällskap under resan. Eller kanske jag bestämde mig för att Rand är gammal nog att ta hand om sig själv ett tag. Nu skrattade han högt. Och hon kunde inte låta bli att skratta med vid tanken på att den här vithårige gamle mannen skulle ta hand om Rand. När han tittade på henne återvände känslan av att hon kunde lita på honom, starkare än någonsin. Det var inte för att han kunde skratta åt sig själv, eller åtminstone inte bara därför. Det enda skäl hon egentligen kunde komma på var att hon inte kunde förmå sig att tro att denne man någonsin skulle vilja göra henne någonting ont när hon såg upp i hans blå ögon. Hon överväldigades av en nästan oemotståndlig lust att dra honom i mustaschen igen, men tvingade händerna att vara stilla. Hon var trots allt inte något barn längre. Barn. Hon öppnade munnen. Men plötsligt var det hon tänkt säga som bortblåst. Ursäkta mig, Thom, sa hon hastigt. Jag måste... Ursäkta mig. Utan att vänta på svar gick hon akter ut med snabba steg. Förmodligen trodde han att skeppets rörelser hade fått hennes mage i olag. Vågdansaren krängde snabbare nu, plöjde med större fart genom de stora dyningarna allt eftersom vinden tilltog. Nu stod det två män vid hjulet på akterdäcket. Bådas muskelstyrka krävdes för att hålla fartyget på rätt kurs. Segelfrun syntes inte till på däck, men vindfinnerskan stod vid relingen bakom rorsmännen, naken till midjan liksom dem. Hon studerade himlen, där de framvällande molnen svallade ännu kraftigare än havet omkring dem. För en gång skull var det inte Jorins klädsel, eller brist på sån, som drog till sig Elaines uppmärksamhet. Hon omgavs av den glöd som visar att en kvinna vidrör Saidar, tydligt synlig trots det skumma ljuset. Det var det som Elaine hade känt, det som hade dragit henne dit, en kvinna som ledde kraften. En bit från akterdäcket stannade Elaine och studerade vad kvinnan gjorde. De flöden av luft och vatten som vindfinnerskan styrde var tjocka som trossar. Och likväl vävde hon samman dem på ett invecklat, nästan smäckert sätt. Hennes väv sträckte sig så långt ögat nådde över vattnet. Ett nät som låg spänt över skyn. Vinden blev starkare och starkare. Rorsmännen kämpade och vågdansaren flög fram över havet. Flödena upphörde. Saidas glöd försvann och Jorin sjönk ihop. Lutade sig tungt mot relingen. Tyst tog sig Elaine upp för lejdaren, men så snart hon var inom hörhåll tog havsfolkskvinnan till orda, lågmält och utan att vända sig om. När jag var mitt inne i arbetet kändes det som om du betraktade mig. Jag kunde inte sluta då. Då kunde det ha blivit en storm som inte ens vågdansaren skulle klara.
Stormhavet gör själv för sitt namn. Du föder tillräckligt många hårda vindar utan min hjälp. Jag hade inte tänkt göra det här alls, men Coyne sa att vi måste färdas snabbt. För er skull och för Caramore. Hon höjde blicken och såg upp i skyn. Det här vinden håller i sig till morgonen, om det är ljuset till behag. Är detta skälet till att havsfolket inte vill föra med sig Eisedir, sa Elaine, som hade ställt sig bredvid henne vid relingen. För att tornet inte ska få veta att vindfinnerskorna kan leda kraften. Det var därför det var du som fattade beslutet att låta oss stanna ombord, inte din syster. Tornet kommer inte att försöka stoppa er, Jorin. Tornet har ingen lag som förbjuder en kvinna att leda kraften, även om hon inte är Eisedir. Ert vita torn kommer att blanda sig i våra göromål. Du kommer att försöka sträcka sin makt till våra skepp, där vi är fria från land och landbor. Du kommer att försöka knyta oss till sig, fjättra oss vid land. Hon drog en djup suck. Den våg som har rullat förbi kan inte kallas tillbaka. Elaine önskade att hon hade kunnat säga att det inte stämde. Men det var sant att tornet sökte efter kvinnor och flickor som kunde lära sig att leda kraften. Det gjorde man både för att öka antalet Eisedir, som var ringa nu jämfört med vad det en gång varit, och på grund av den fara som det innebar att lära sig att leda kraften utan vägledning. Sanningen var den att en kvinna som kunde lära sig att vidröra urkällan vanligen hamnade i tornet, vad hon än önskade. Åtminstone tills hon hade lärt sig tillräckligt för att inte döda sig själv eller andra av misstag. Efter en kort stund fortsatte Jorin. Alla gör det inte. Bara vissa av oss. Vi skickar en del flickor till Tervalen så att Eisedirna inte ska komma och söka bland oss. Inget skepp med en vindfinnerska som kan väva vinden låter Eisedir fara med. När ni först sa vilka ni var trodde jag att ni kände min förmåga. Men ni sa ingenting och sen bad ni att få resa med oss. Och då hoppades jag att ni kanske inte var Eisedir trots ringarna. Ett dåraktigt hopp. Jag kunde känna styrkan hos er båda. Och nu kommer Vita Tornet att få veta vår hemlighet. Jag kan inte lova att bevara den, men jag ska göra vad jag kan. Kvinnan förtjänade mer än så. Jorin, jag svär vid huset Trakans heder att jag ska göra mitt bästa för att ingen som kan tänkas vilja skada dig eller ditt folk får veta hemligheten. Om jag blir tvungen att avslöja den för någon ska jag göra allt som står i min makt för att skydda er från att någon blandar sig i ert liv. Huset Trakand saknar inte inflytande, inte ens i tornet. Och det inflytandet tänker jag se till att min mor använder på något sätt. Om det är ljuset till behag, sa Jorin resignerat, går allting väl? Allting går väl och det går alla väl. Och alla saker av alla slag går väl. Om det är ljuset till behag. Det fanns en Daemon ombord på det där Shonshen-skeppet. Inte sant? Vindfinnerskan gav henne en frågande blick. En av de fängslade kvinnor som kan leda kraften. Du ser djupt för att vara så ung. Det var därför jag först trodde att ni kanske inte var Eisedir. För att ni är så unga. Jag har döttrar som är äldre än du, tror jag. Jag visste inte att hon var fången. Det får mig att önska att vi kunde ha räddat henne. Till en början seglade vågdansaren från Shonshen-skeppet utan svårighet. Vi hade hört talas om Shonshen och deras fartyg med ribbförsedda segel. Att de krävde märkliga eder och straffade dem som vägrade att svära dem. Men sen bröt Daemonen av två av hans master. Och de bordade honom med svärd. Jag lyckades frambringa eld på Shonshen-skeppet. Det är svårt för mig att väva eld, mer än för att tända en lampa. Men det var ljuset till behag att mina krafter skulle räcka. och Toram anförde besättningen och drev shonshanierna tillbaka till deras eget fartyg. Vi högg loss enterhakarna och deras brinnande skepp drev iväg. De var för upptagna med att försöka rädda honom för att vara oss till besvär när vi med möda seglade därifrån. Han brann och sjönk och det var mig till sorg. Jag tror att han var ett gott skepp för höga sjöar. Nu är det mig till sorg därför att vi kanske skulle ha kunnat rädda kvinnan, Jaymanen. Hon skadade vågdansaren, men om hon hade varit fri skulle hon kanske inte ha gjort det. Ljuset skiner över hennes själ och må vattnet ta emot henne i frid. Hon hade blivit sorgsen av att berätta denna historia. Elaine kände att hon måste få henne på andra tankar. Jorin, varför kallar Athan mer ett fartyg för han? Alla andra som jag har träffat kallar dem för hon. Egentligen spelar det väl ingen roll, men vad beror det på? Männen skulle ge dig ett annat svar, sa vindfinnerskan med ett leende. De skulle tala om styrka och storhet och annat sånt, så som män plägar göra. Men detta är sanningen. Ett skepp lever. Och han är som en man, med en sann mans hjärta. Hon gned ömsint relingen, som om det var ett levande väsen hon smekte, ett som kunde känna hennes beröring. Om du behandlar honom väl och tar hand om honom som sig bör, kämpar han för dig även mot den värsta sjö. Då kämpar han för att hålla dig vid liv även långt efter att havet har gett honom nådastöten. Om du däremot försummar honom, inte lyssnar till de små varningar som han ger när faran hotar, då kan han dränka dig på ett slätt hav under molnfri himmel. Elaine hoppades att Rand inte var riktigt så nyckfull. Men varför är han då så ombytlig? I ena stunden glad att jag ska fara och skickar Julian Sander efter mig nästa. Hon förmanade sig själv att sluta tänka på honom. Han var långt borta nu. Hon kunde inte längre göra någonting för honom. Hon vred på huvudet och tittade mot faran. Thom var borta. Hon var säker på att hon hade hittat nyckeln till sin gåta precis innan hon kände att vindfinnerskan ledde kraften. På något sätt hade det att göra med hans leende. Men vad det än var så hade hon tappat bort det igen. Nå, hon tänkte hitta det igen innan de nådde Tanchico, om hon så blev tvungen att sätta sig på honom, men det kunde vänta. Jorin, hur lång tid tar det att komma till Tanchico? Jag har fått höra att stävare är de snabbaste fartyg som finns, men hur snabbt? Till Tanchico? För att tjäna Caramore kommer vi inte att stanna i någon hamn på vägen. Kanske 10 dagar om jag kan väva vinden tillräckligt väl och om det är ljuset till behag att jag finner de rätta strömmarna. Kanske inte mer än 7 eller 8 med ljusets nåd. 10 dagar, flämtade Elaine. Det kan inte vara möjligt. Hon hade sett kartor. Den andra kvinnans leende bestod av lika delar stolthet och överseende. De är de snabbaste som finns, som du sa själv. För de som kommer näst efter tar det halvannan gång så lång tid att färda samma sträcka. Och för de flesta andra mer än dubbelt så länge. Kustfartyg som går längs stranden och ankrar på rädden varje natt. Hon fnös föraktfullt. Behöver 10 gånger så lång tid. Jorin, vill du lära mig att göra det som du just gjorde? Vindfinnerskan stirrade på henne. Hennes mörka ögon glänste stora i det avtagande ljuset. Lära dig? Men du är ju en ACD. Jorin, jag har aldrig vävt något flöde som varit ens hälften så kraftigt som de som du använde. Och spännvidden. Jag blev helt förbluffad, Jorin. Vindfinnerskan såg stint på henne ännu en kort stund, inte längre häpet, utan som för att lägga Elaines ansikte på minnet. Slutligen kysste hon fingrarna på högerhanden och tryckte dem mot Elaines läppar. Om det är ljuset till behag ska vi båda lära.